frälsning i islam och frälsning i kristen tro är ju inte likadant. Och det beror ju på att det inte finns en frälsare i islam. Det finns ingen Jesus Kristus som har kommit och offrat sig själv för en förlorad värld. Det existerar inte. Det är 6 saker som muslimer ska tro på. Och den första av de här artiklarna är Allah, den enda guden, självklart. Man ska tro på änglarna. Här finns ärkeänglar, lägre änglar och jinner. Och jinner är som demoner ungefär, onda andar. Det som är speciellt i islam är att det finns goda jinner och onda jinner. I Koranen kan man läsa om hur ett antal jinner lyssnar på recitationen av Koranen. Lägger märke till att det här stämmer ju med Torah. Så de konverterar och blir sanna muslimer. Och sen går de iväg och predikar för andra jinner och säger: ni måste också konvertera. Lyssna på Koranen, kommer ni förstå sanningen och ni ska också bli muslimer. Så det här innebär ju att det finns jinner som är goda muslimer och det finns onda jinner. Man ska tro på böckerna. Från början fanns det många böcker på jorden, men nu finns det bara 4 himmelska böcker kvar. Det är Torah, Moseböckerna som Gud gav till Mose. Det är Zabur, Saltaren, som Gud gav till David. Det är Injil, evangeliet, som Gud gav till Jesus. Och det är Koranen som Gud gav till Mohammed. Nu är de första 3 förfalskade, men du kan lita på Koranen. Det är Guds eviga ord till bokstaven. Man ska tro på profeterna. Här finns ju många av Bibelns profeter också som islams profeter. Långt ifrån alla. Och också personer i Bibeln som inte vi direkt tänker på som profeter kan vara profeter i islam. Så Adam till exempel är en profet i islam. Josef, Jakobs son, är en profet i islam. Zakarias, Johannes döparens pappa, han är profet i islam. Mohammed, han är den slutgiltiga profeten. Det står i Koranen att han är profeternas insegel. Så han är den sista profeten. Och det betyder att Koranen också är den sista uppenbarelsen från Gud. Det kommer ingen fler uppenbarelse efter Koranen. Man ska tro på predestinationen, att allt som sker är förbestämt av Gud. Det gäller gott som ont. Alltså precis allting är förbestämt av Gud. Och det är därför som på arabiska, när man pratar i futurum, så lägger man alltid på ett inshallah, om Gud vill. För det är det som faktiskt sker, det är det som Gud vill. Och det här kommer in i alla möjliga detaljer. Man står vid järnvägsstationen Alexandria och så i Egypten där vi bodde då. Och så ser man tåget komma långt därifrån och sen så kommer en röst upp i högtalaren som säger: nu kommer tåget in på plattform nummer 3, inshallah. Jag har inte stannat än, va? Det kanske gick sönder 10 meter före station, då var ju det Guds vilja. En dag så träffade jag en kompis till mig, hans pappa hade en stor bula i pannan. Och jag frågade vad det var som hade hänt. Och han sa att det var mörkt igår kväll, jag trampade rakt ner i ett hål och så följde jag raklång och tjong så slog jag mig i pannan. Och så sa han förstås att det var Guds vilja. Jag sa, tror du verkligen att det var Guds vilja att du skulle slå dig i pannan? Ja, sa han. Det var så här. Jag ville inte ens gå ut den där kvällen, igår kväll då. Så jag måste trampa i det här hålet och slå mig i pannan. Okej då. Det var Guds vilja. Man ska tro på domens dag. På arabiska kallas det för Yom al-Hasab, räkenskapens dag. Det är den dag när det avgörs om människan kommer till paradiset eller till helvetet. Det är så här att det sitter 2 änglar på din, en sitter på höger axel, en ängel sitter på din vänstra axel. Ängeln på höger axel skriver ner alla dina goda gärningar. Ängeln på vänster axel skriver ner alla dina onda gärningar. På domens dag rapporterar de här två änglarna hela ditt liv. Goda gärningar hamnar i höger vågskål. Onda gärningar hamnar i vänster vågskål. Och beroende på hur vågen slår så kommer du antingen till helvetet eller till paradiset. Så det är jätteviktigt att samla på sig många goda gärningar och tunga goda gärningar. Det är jätteviktigt för den som vill vinna frälsning. Det är problem att människan tenderar att göra mer synd än hon gör gott. Men då finns det en koranvers som säger att en god gärning väger upp 10 onda. Det är bra. Det ökar ju chansen faktiskt. Och det här är ju det man måste göra. Det här är minimum. Det här är tvingande för alla muslimer måste göra detta. De fem pelarna, det är din på arabiska. Det är religionsutövning, din. Vittnesbördet, la ilaha illallah wa Muhammad rasulallah. När man lever i ett muslimskt land, då hör man det här 5 gånger om dagen. För det ingår i bönetropet. Ashhadu an la ilaha illallah. Jag vittnar att det finns ingen gud utom Allah. Man hör det 5 gånger om dagen. Man säger det 5 gånger om dagen. Därför att det ingår ju också i bönen att säga vittnesbördet. Plus alla andra gånger på dagen man ser det eller hör det. Så det är överallt runt omkring dig. Varje dag. Det är också så man blir muslim. När man konverterar till islam så ska man alltså säga shahadat. La ilaha illa Allah wa Muhammad rasulullah. Grejen är att man måste säga det här med nia, med rätt avsikt. Annars fungerar det inte. Och det är därför som inte jag blir muslim när jag säger detta. Man ska be 5 gånger varje dag. Viktigaste bönen, middagsbönen på fredagen. Fredagen är muslimernas heliga dag. Och när vi bodde i Alexandria så var det packat i moskéerna vid fredagsbönen. Det var så mycket folk som ville be så man fick spärra av trafiken. Man la ut mattor på gatorna så att alla skulle få rum att be. Man såg nästan aldrig kvinnor be vid moskéerna. Mycket ovanligt. Men kvinnan förväntas också att be, men hon ska be hemma. Fastan. Och här talar vi nu om en riktigt tung gärning som är jätteviktig för den som vill ha frälsning i islam. Man ska alltså fasta under en hel månad, under månaden Ramadan. Då fastar man från gryningen när det börjar bli ljus. När det är så ljus så att man kan skilja på en svart och vit tråd, då måste man sluta äta. Sen är det totalfasta. Man får inte äta, man får inte dricka, man får inte svälja sitt eget saliv. Det är total fasta till solen har gått ner. Sen får man äta och dricka under den mörka delen på dygnet. Det här pågår under en hel månad. Och om man ber också de 5 bönerna under Ramadan. Och under Ramadan så ger man allmosor till de fattiga. En del läser också hela Koranen under Ramadan. Det här börjar bli riktigt tungt. Det här är som det väger upp synderna under hela det gångna året. Väldigt viktigt att hålla fastan. Och allmosorna som man ska ge till de fattiga. Och pilgrimsfärden. Man ska göra en hajj, en pilgrimsresa till Mekka. Alla muslimer som har råd ska minst en gång i livet göra en pilgrimsresa till Mekka. Och muslimer beskriver det här ungefär som frälsning. Man är som ett nyfött barn när man kommer därifrån. Eller hela ens liv är som ett vitt oskrivet papper. Det här är så tungt så att det är stort sett jättegod chans att du kan väga upp alla synder och komma till paradiset. Vi ska ta en väldigt snabb titt på hur en pilgrimsresa kan se ut. Det är en enda vecka per år som man gör pilgrimsresan. Det är en månad som heter Dhul Hijja. Det är den 7-13 den här månaden som är pilgrimssäsongen. Gör du en pilgrimsresa någon annan tid på året, det är också bra, men du får inte alls samma poäng på den som du får på en hajj. Om du gör det på en annan tid på året kallas det för omra. Omra är bra, men man kommer inte upp i hajj-nivå. Man börjar i Mekka. En 7, man tar på sig ihram. Det är dels den här vita linneklädnaden som man sväper runt sig. Men det framförallt är ihram är fokus. Att man fokuserar på att nu ska jag göra en pilgrimsresa. Den 8, man går runt Kaaban 7 gånger mot sols. Och så springer man 7 gånger mellan Al-Safa och Al-Marwa. Det är 2 kullar kan man säga. Det är för att komma ihåg hur Hagar sprang fram och tillbaka och letade efter vatten när han höll på att dö av törst. Tänker man på det. Och så här kan det alltså se ut vid Kaaban. Jättemycket folk som ni ser. Och så här ser Kaaban ut i genomskärning. Det är som en byggnad bara så. Det är en liten svart prick här i hörnan. I sydöstra hörnet finns den svarta stenen. Hajar el-Aswad sitter där. Och helst ska man ju kunna pussa den här stenen. Men om man inte klarar av att pussa den, då får man ju sträcka ut sin hand emot den som de gör här. Så står det en vakt där och vaktar stenen också. Den svarta stenen sitter i en silverhölje kan man säga. Och den sitter då i sydöstra hörnet av Kaaban. Den fanns ju i förislamisk tid och var också tillbedd som en gud i förislamisk tid. Men har bevarats inom islam. Och här är de nu mellan Safa och Marwa. Här har vi Safa start, den här bergknallen här då. Och så ska man ta sig till Marwa. Och så går man 7 gånger där. Det är olika filer kan man säga som man ska krocka. Och idag ser ni att det här är ju inbyggt så man springer inomhus faktiskt. Okej, den 8, man går upp till berget Arafat. Ni vet där Adam och Eva hamnade en gång. Där uppe ska man ropa labbaika eller humma labbaika. Det betyder ungefär till din tjänst, o Gud. Där ropar man till Gud. Det kan se ut så här på Arafat. Jättemycket folk, förstår ni. Den 9, man lyssnar till 2 predikningar. I solnedgången går man till Muzdalifa för att be de 2 kvällsbönerna. Och så här kan det se ut i Muzdalifa. Och den 10, viktigaste dagen under Hajj, det här är Eid al-Adha. Det här är själva höjdpunkten till hela Hajj. Man ber 2 böner där vid Muzdalifa, lyssnar till en predikan. Man går mot Mina och man plockar då upp 7 stenar på vägen för nu ska man stena Satan. Och man stenar då Satan i Mina. Det finns 3 stycken stora kolumner som är uppställda där och det gäller att komma tillräckligt nära en sån här kolumn och kasta sina 7 stenar mot den här kolumnen. Det här är en farlig rit, just den här riten som många brukar dö varje år. Därför att det är en risk när hela det här folkhavet måste ta sig till någon av de här 3 kolumnerna. Man kanske ramlar och så trampas man under fötter och så dör många människor. Det här är en farlig rit. Och det här är ju den största högtiden i islam, den 10 i den här månaden. Det är det som är Eid al-Adha, Qurban Bayram. Man slaktar ju får och det gör man över hela den islamiska världen. Till minne av att Gud sa till Abraham att han skulle offra sin son. Och man tänker då på Ismael, att det var Ismael som skulle offras. Och man slaktar dessa får där. Det är också en del som låter raka av sig håret, bara män, men kvinnorna gör inte detta, men en del män låter raka av sig håret den 10 för att visa att nu börjar mitt liv på nytt här. Och så går man ner till Mekka, man gör ett besök vid Kaaban, man dricker från Zamzam, det här vattnet som kommer från Zamzam. Det går där vid tempelplatsen, eller vi kan kalla för tempelplatsen, där vid Kaban. Där finns det trappor ner till Zamzam. Man kan också köpa Zamzam-vatten och ta med sig hem till sina släktingar. Så. Och 11-13 är lite mer löst program. Många går tillbaka till Mina och stenar Satan igen, för man lyckas bara stena en av de där kolumnerna, den tionde. Så man kanske vill vara säker på att man stenar alla. Man har lite mer gemenskap. Många stannar i Mekka. Efter den här tiden så besöker många Medina som ligger norr om Mekka. Medina är den näst heligaste platsen i islam. Där ligger profeten Mohammed begravd. Och det är jättelufte om jättemånga poäng om man får be också i moskén i Medina. Den tredje heligaste platsen i islam är Al-Quds, Jerusalem. Men etta ligger i Mekka.